God dag unge man, ni lyssnar på... gick inte bra, ta det igen.
P1, Sveriges Radio.
God dag ungdomar, ni lyssnar på Snedtänkt, podden som tar upp sånt som många andra poddar inte för jämnan tar upp. Mitt emot mig sitter Henrik Brånstad. Välkommen hit.
Tackar, tackar.
Jag har en fråga till dig. Det är egentligen två frågor, men de går så snabbt så det kommer att låta som en fråga.
Shoot.
Vem är du, vad gör du?
Ja, närmast skulle man kanske kalla mig byråkrat. Mm-hmm. Jobbat med...
Är det ett ord med positiva valörer?
Ja, men jag tycker det.
Ja?
Det är väl något fint med byråkrati, tycker jag, så länge den görs på rätt sätt.
En dag så frågar min mor: vad ska du bli när du blir stor? En modig och stark brandsoldat?
Nej, jag ska bli en byråkrat.
Men du kallar dig hellre byråkrat än tjänsteman?
Ja, varför inte?
Ja.
Men jag har jobbat med kommunikation, främst pressfrågor inom myndighetsvärlden i typ drygt 30 år.
Ja.
På en rad myndigheter. Fast nu är jag på Stockholms stad inom kommunen. Men jag har betat av ett antal generaldirektörer under åren.
Vem var bäst?
Anna-Greta Leijon var min första.
Ja.
Hon var väldigt trevlig, men jag hann inte träffa henne så mycket. Jag var projektanställd och på den tiden hade man inte så mycket datorer, eller i alla fall jag hade ingen dator. Så ibland på lunchen så struntade jag i att äta lunch och satt och spelade något sånt enkelt dataspel på min jobbdator. Och varje gång jag gjorde det så kom Anna-Greta Leijon in och skulle ha hjälpt med något. Så det var ett under att den där projektanställningen förlängdes.
Du tänkte det varje gång, nu blev det... Nu blev jag liksom tagen på bar gärning igen. Och det är på min lunch, men det kanske inte Anna-Greta riktigt tänker på.
Nej, hon tänker inte. Men roliga skulle nog säga Per-Ola Eriksson, gamla centerpartistiska riksdagsledamoten och ordförande i finansutskottet.
Jag har vaga minnen av honom. Jag minns honom inte i första hand som en lustigkurre.
Ja, väldigt underhållande. Ja. På det här lite torra men väldigt underfundiga sättet.
Det centerpartistiska sättet.
Ja, precis.
Ja. Men det är ju inte alls detta vi ska prata om.
Nej.
Utan vi ska prata om svenskar i Hollywood. Och vi ska prata om de svenskar i Hollywood som vi annars inte pratar om. Mm. Annars vore det ju inte snedtänkt såklart. Vi sitter ju inte här och pratar Alicia Vikander och Dolph Lundgren.
Nej.
För det är inte helt övertygad om att de gjort annorstädes.
Ja.
Och vi kommer väl kanske inte ens att prata Garbo, Ingrid Bergman och så för att...
Nej, kanske kommer nämnas, men de är ju inte huvudämnet idag.
Kommer vi ens att prata om Anna Q. Nilsson? Eller anser vi henne också vara för mainstream?
Jag tänkte faktiskt komma in på henne, fast inte som ett huvudämne. Men hon kommer nämnas.
Nej, huvudämnet är ju i plural, tänker jag.
Ja, det är många huvudämnen, de är helt rätt.
Ja, men att det är diverse svenskar som har haft någon form av utlandsfilmkarriär, men som vi sällan talar om.
Precis.
Det var väl ganska klatschig. Mm. Jag är själv lite nöjd med det. Var bara 225 stavelser, så det måste vi...
Ja, min titel var väldigt, väldigt lång, så alla förbättringar är tacksamma.
Ja. Nej, men det är ju som så, det är inte bara bröderna Skarsgård, och de är ju inte så bara för alla som har tagits över pölen. Kommer vi att prata om Hollywood specifikt, eller kommer vi att prata om internationella filmkarriärer?
Ja, men jag tänkte så här, man måste ju boxa in det lite eller rama in det lite för att inte, annars skulle min gamla granne Sune Mangs kunna räknas som en internationell stjärna för att han var med i Korpens skugga.
Uppföljaren till Raffning Flygor, mm. Där han ju spelar biskop. Va?
Precis, så att, men jag tänkte att jag koncentrerar mig på USA, Storbritannien, Italien.
Noterade du hur jag ignorerade ditt humble brag? Någon som bara lite en passong.
Alena Nyman passerade ibland också.
Jag vet inte hur jag vill skryta med, men jag och Sune Mangs är ju gamla grannar.
någonting att äta.
Nej, precis. Alltså, ja, vi kan ju nämna, nu har vi ju ändå nämnt Sunemangs. Alltså, vi lägger ju inget värdering, men det är ändå människor som har haft någon...
Ja, men jag tänker...
Faktiskt, alltså, det är inte bara folk som har åkt över och prövat lyckan.
Nej, men jag tänkte några exempel på ganska kända svenska skådespelare, men där de kanske inte är främst kända för sina internationella bedrifter. Och sen några exempel på skådespelare som nog inte så många har hört talas om alls. Så skulle jag nog kunna säga.
Det låter bra. Jag droppade Anna Q. Nilsson där lite. Mm.
Som hon var ju först.
Ja, hon var ju först. Och bland åtminstone filmintresserade så är det nog ett namn som man känner till. Mm. Just för att hon var först. Mm. Alltså, pre-Bergman, Garbo, mm. så var det Anna Q. Och vi som har sett och dyrkat Sunset Boulevard,
Billy Wilder,
1950.
Yes.
Vi känner ju till det här dödskabinettet där ett gäng före detta stjärnor sitter och spelar kort.
Buster Keaton, ja.
Ja, och där sitter även Anna Q. Nilsson. Mm. Alltså, hon var en megastor stumfilmstjärna.
Verkligen.
Men det hände någonting där 29-30. Alltså, folk som har varit de största blir, som man uppfattade mer eller mindre på en pisskvart, förrättningar, bortglömda, nobodies.
Mm. Nej, men det är väl ganska intressant också, det pratar jag ofta om, det svenska musikundret, men det svenska filmundret är väl egentligen ännu större och ännu längre om man...
Och ännu underligare.
Ja, precis, men allt ifrån Lars Hansson och Garbo och de här tidiga, Nils Aster och alla de som var över väldigt tidigt, så över till Ingrid Bergman och Signe Hasso, och sen kom första Bergman-generationen med Thulin och Max von Sydow och Bibi Andersson. Ja. Och sen hade vi de här klassiska skönheterna, Anita Ekberg som också var i Hollywood ju, och Anne Margaret. Och sen kom nästa Bergman-generation med Elena Olin och Skarsgård och Stormare, Pernilla August. Och sen har vi ju på 00-talet gått över till Skarsgårdarna, resten av Skarsgårdarna, och Micke Nyqvist och Malin Åkerman och Joel Kinnaman. Det är otroligt många.
Och sen nu dyker den chick och sånt.
Ja, precis, Alicia Vikander.
Bara, det är ju lätt förvirrande, och det här vet ju folk egentligen, men vi pratar ju två olika Bergmän, varav den ena är en kvinna. Men först kommer ju Ingrid på 30-talet, och sen så gör ju Ingmar Bergman filmer i Sverige som blir enorma internationella succéer.
Precis.
Och i hans kölvatten så kommer ju hans skådespelare att kunna bli uppvaktad av diverse agenter och så.
Mm, exakt.
Men, och Anna Q. Nilsson, om vi börjar där, då är vi på det tidiga 1900-talet.
Ja, hon dök upp 1905, tror jag, och gjorde över 200 filmer, tror jag. Så att hon var väldigt produktiv, men jag måste erkänna att jag tror inte att jag sett så många förutom Sunset Boulevard.
Nej, så vi ska vara glada att Billy Wilder... Ja, men det, ibland är det ju så att det var den där sista insatsen där man egentligen... Hon är ju där i en kameroll, spelar sig själv och får representera någonting som är bortglömt. Och,
precis.
Och så. Men tack vare det så får man ju en bild just av hur stor hon måste ha varit.
Ja. Nej, men det var lite samma sak, den här boken om Warner Oland som kom nyligen. Det mest om det kände inte jag till om honom tidigare egentligen.
Nej, och det kanske inte fortfarande är någonting som folk på gatan känner till. Han heter Werner Öhlund som svensk. Sen åkte han över till Hollywood och blev den meste filmkinesen.
Ja.
Vi glömde nämna honom. Vi gjorde ett avsnitt om stereotyper av sydostasiater. Mm. Lite genant att han bara försvann där, för att det var alltså en svensk man som specialiserade sig på att spela asiat.
Ja. Han hamnade i det facket och liksom tog sig inte riktigt ur
det. Fanns ett sånt fack.
Det fanns ett ledigt.
Ett yellowface-fack.
Ja, märkligt men sant, ja.
Ja. Och det kom en bok 2024-2025 om honom.
Väldigt intressant.
Men nu har vi börjat, men om vi...
Ja, men jag tänkte vi kastar oss över det första exemplet, tänkte jag. Och då är det en kvinna som heter Eva Aulin, som gjorde 15 filmer under en kort period i slutet av 60-talet, början av 70-talet. Och hon födde Landskrona, väldigt så här,
likt Siw Malmkvist.
Yes.
Apropå internationella karriärer.
Ja, precis. Fast inte inom film.
Nej, men en megastjärna i Västtyskland hade vi gått.
Nej, men Aulin hade en så vitt jag förstått blev hon uppfostrad av sin farmor som pushade nog rätt hårt för att hon skulle bli fotomodellen och liknande från unga år. Så hon blev fotad på stan och syntes i några skyltfönster och sådär. Så att då var det så, när hon var 14 år så får Gunnar Fischer upp ögonen för henne. Och Gunnar Fischer är ju en av Ingmar Bergmans två hovfotografer.
Ja, fram till Sven Nykvist tar över stafettpinnen. Det är ju han som plåtar och Sjunde inseglet och Smultronstället, 50-talsfilmerna. Jag tror de blev lite ovänner, va?
Ja, det hände ju onekligen någonting, för att sen tog ju samarbetet slut. Men Gunnar Fischer gjorde egentligen inte så mycket egna regijobb, men han gjorde ett par kortfilmer, och då gjorde han en då i 1900, vad kan det ha varit då, 60, vad blir det, 64, 65 någonting, som heter Djävulens instrument, om en jazzmusiker som hamnar i en slags mellanläge mellan dröm och verklighet. Christer Bostedt och Janne Loffe Karlsson är med i orkestern, är lite kul.
Jag kunde ha svurit på att jag aldrig skulle ha kunnat göra mig av med min kära basfiol. Allra minst för en flickas skull. För jag älskade nämligen min goda ståfela. Vi passade ihop som om den gode guden hade skurit ut oss ur samma trästycke. Och ändå blev det så. Men det är en historia där djävulen själv gjorde mig äran att uppträda.
Det här var då antagligen så pass intressant för Eva att hon tyckte att det här var ändå intressant. Så att hon ställde upp i lite såna skönhetstävlingar som många av dem vi kommer att prata om idag har hamnat i filmindustrin tack vare att de har varit fotomodeller eller vunnit olika typer av skönhetstävlingar. Så hon hamnar som fotomodell i Italien och blir lite upptäckt och gör några italienska filmer i slutet av 60-talet. Bland annat en av Tinto Brass, han som sen skulle göra Caligula-filmen, den omtalade.
Ja, den står som en slisregissör. Han tyckte om den här lite bekanta blandningen av våld, sex och dekadans.
Exakt. Så i det facket hamnade hon ganska tidigt här.
Särskilda lilla cocktail.
Ja, exakt. Och det var kanske delvis därför hon fick sin första Hollywood-film då, 1968. Den hette Candy. Och vad handlade om en ung flickas sexuella frigörelse, inte helt oväntat tema för tiden. Och på den tiden innebar det då att hon skulle frottera sig med ett gäng äldre herrar. En ganska bra rollista: Marlon Brando, Richard Burton, Charles Aznavour, John Huston och Ringo Starr fick hon rulla runt i sänghalmen med.
Mm.
Alla typ 20, 30, 40 år äldre.
Ja, Ringo Starr var väl...
Han var bara 10 år äldre, tror jag. Ja. Så han var ju yngst. Så han faller väl in om det huset nära.
Emmanuel!
Yes, miss?
Please come inside. I want you to do something for me.
What? Inside?
Yes, inside, quick!
Oh, no, inside. I no think Mr. Christian would like that.
Emmanuel, I don't care about that. I need you now.
You need Emmanuel?
Yes, now.
Oh, but Emmanuel is good boy.
John Huston var nog 45 år äldre eller något liknande.
Jag förstår, hur gammal är hon alltså vid tiden?
Hon är ju då bara 17-18 år när de spelar in den. Den kommer 68, så då är hon ju 18. Den blev lite omdiskuterad också, för att amerikanerna var inte helt förtjusta att det var en svensk tjej som spelade den här väldigt amerikanska karaktären. Men hon blev ändå liksom lite uppmärksammad, och Marlon Brando finansierade filmen delvis också, och han lär ha sagt att det här var den sämsta filmen han någonsin var med i. Men det var väl förmodligen innan Island of Dr. Moreau då, som han sa, kan jag tänka mig.
Ja, den kommer väl kanske på 80-90-talet.
Ja, jag tror han sa det innan. Men
det är sånt påstående som alltid kan justeras.
Ja, precis.
Ja, men oj, nu har jag gjort en ännu sämre film än min sämsta.
Men hon fick den här rollen i konkurrens med Twiggy och Anita Pallenberg bland annat. Så att det var ju en eftertraktad roll. Hon blev nominerad till en Golden Globe för mest lovande debutant. Så att viss uppmärksamhet fick hon. Men så gjorde hon väl det klassiska misstaget då. Hon gifte sig med en man, en musiker. De hade ett ganska... stormigt förhållande, och sen gör hon egentligen bara en film till, en film med Klaus Kinski som heter Death Smiles on a Murderer, som innehåller en väldigt obehaglig scen där han håller en nål mot hennes öga väldigt nära, och som hon sa i någon intervju, det är kanske inte just Klaus Kinski man vill ha hålla en nål precis vid ögat.
Nej, Klaus Kinski var, vågar jag nog säga, även om detta är Sveriges Radio, kliniskt vansinnig.
Ja.
Och det är inte egentligen jag som säger det, det är till exempel hans dotter Nastasja.
Exakt.
Och hans bästa kompis Werner Herzog, hans regissör.
Ja. Alltså jag förstår att hon känns lite nervös för just den
scenen. Och Werner Herzog om någon visste vad tokenskap var. And it takes one to know one.
Dessutom. Ja, ett härligt team de två. Men Eva Olin...
Möjligtvis hon... för filmen, kanske inte för omgivningen.
Nej, exakt. Exakt.
Förlåt, tillbaka till Eva Olin.
Ja, men hon, efter det här stormiga förhållandet med den här musiken så träffar hon en italiensk fastighetsmagnat och går mer eller mindre i pension. Men hon får, det är lite intressant för hon får två döttrar, varav den ena dottern då, Olivia, hon gifter sig med Giuseppe Conti, den italienska premiärministern, i slutet av 2018-2019, någonstans var han väl premiärminister, tror jag.
Ja, är Eva Olin fortfarande i livet?
Yes!
För hon är alltså född 50.
Hon är född 50, ja.
Ja.
Så hon la av där, jag har väl jobbat lite som lärare om jag förstår saken rätt. Gjorde någon liten mini-comeback på 90-talet bara för att visa att hon kunde. Men hon kände sig nöjd uppenbarligen och drog sig tillbaka från skådespeleriet.
Ja, och det kanske inte bara gav henne positiva erfarenheter, tänker jag.
Nej, det är väl
Kinski och Nolan. Och...
En röd tråd genom många av de här filmödena, särskilt för unga tjejer som når filmindustrin eller liknande med fotomodellindustrin, att de kommer ut i väldigt unga år och kanske blir kända till viss del i alla fall, men ändå så är det så mycket obehagliga upplevelser så att
det visar sig att inte alla är snälla i de här branscherna.
Exakt. Men apropå Candy så tänkte jag faktiskt att vi skulle gå över på nästa person.
Alltså långfilmen Candy från 68.
För det var nämligen så att Pia Degemark var en av dem som lär varit påtalade för den här rollen som Eva Olin fick.
Ja, det är väl högst tänkt på att Pia Degemark brukade alltid framhävas en överklassflicka som Bo Widerberg upptäckte i en tidningsannons, eller en tidningsartikel. Alltså en sån här galapetter, kändisvimmelreportage.
Ja, men precis.
Och han såg att hon, det var någonting med hennes blick som gjorde att hon ska spela huvudrollen i min nästa film, Elvira Madigan.
Det är en klassisk Widerberg-nyck på den vänster.
Ja, precis. Och så får man den impulsen och sen så säger folk, är det en så bra idé? Hon vill ju inte riktigt. Och så, jo. Och så surrar man sig vid
det. Jo, men visst.
Hon pratar ju inte danska. Nej, hon kan dubbas. Ja, okej.
Okay. Ja, det blev hon ju också.
Ja, precis.
Förstår du vad vi måste göra, Sixten?
Säg det inte.
Vi måste. Det finns ingen annan utväg.
Allt sånt går att lösa, för att nu har Widerberg bestämt sig, och lite grann har han rätt, hon har ju som en oerhörd utstrålning och filmen blev ju en internationell jättesuccé etc. Sen så gick det väl inte bara bra för Degemark, så att säga. Det var apropå inte så underbara erfarenheter av hur en bransch fungerar och ser ut och hur den tittar på unga kvinnor inte minst.
Nej, men det är ju som du säger att Degemark, hon upptäcktes ju genom en sån här klassisk bild på henne och dåvarande kronprinsen när de dansar,
ja, just det,
uppe
det
i Storlien, för att det verkar då som att Degemark firade påsk av någon anledning uppe med kungafamiljen flera år i sin ungdom. Och då togs den här klassiska bilden som syntes i Hänt i veckan. Och det var där Widerberg fick syn på henne och som du säger verkligen jobbade för att få in henne. Och outbildad skådespelerska, ung. Hon säger själv att manuset var 20 sidor ungefär. Så att de fick ju jobba rätt mycket med rätt lite underlag, som det väl ofta var på Widerbergs filmer.
Ja, jag tror det stämmer. Alltså, det är inte så mycket till dialogmanus. Det är ju en film, de satte sig ju mer eller mindre i en buss med Jörgen Persson, fotografen, och enligt legenden så svängde de förbi. Ja, filmhuset var väl kanske inte riktigt byggt, men var nu Harry Schein, Filminstitutets grundare och chef, satt. Och så sprang Widerberg upp och rekvirerade en påse pengar som alltså var filmens budget. Och sen så hoppade han in i den här folkabussen och sen drog de ner till Skåne, Danmark och gjorde filmen. Det är ju en road movie om det här paret då, Sixten Sparre, den skuldsatte officeraren, och lindansaren Elvira Madigan. Och så tror jag de lite grann filmade efterhand. Oh, här är det vacker bokskog. Ja. Stanna bilen. Ja. Jörgen, upp med kameran. Och det var nog så. Det är inte bara legenderna som säger det, utan även de som var med.
Nej, och dessutom lär Valdemar Bergendahl, producenten, har figurerat som någon slags förkläde då åt Pia Degemark, för att hon som väldigt ung då skulle klara sig från det man nu kunde tänka sig skulle vara lockande för en ung flicka. Men det hindrade ju henne inte att starta ett förhållande med Tommy Berggren
som var gift. Starkt uppmuntrad därtill av regissören, som ju ville ha mycket som salivsträngar mellan läpparna i närbilderna och så.
Ja, nej, men hon får ju faktiskt får ju pris för bästa kvinnliga huvudroll i Cannes och åker ner och... Hon pushas nog rätt hårt att ändå göra karriär efter det här. Så hon åker på promotionresor till USA flera gånger och träffar Ingrid Bergman. Och apropå Billy Wilder så lär han ha erbjudit henne någon roll i den vevan. Och Mel Ferrer vill ha henne som någon kvinnlig Peter Pan och sådär. Så att hon bor hemma hos Henry Fonda när hon är på resa. Så att hon verkar ju ändå ha kommit upp sig rätt fort och hade nog rätt kontakter. Men i den här vevan så tackar hon nej till Ådalen 31, vilket ju gör att Bo Widerberg blir rasande. Men hennes amerikanska agent tycker att det är helt fel väg att gå. Så Widerberg och Degemark pratar ju inte på ganska många år, bara för att han blir så arg på grund av det här sveket då, som han tycker. Så istället så gör hon en amerikansk film, eller en amerikansk-brittisk film som heter Spegelkriget, efter en John le Carré-novell eller roman. Och med Anthony Hopkins i huvudrollen och en ung man då som heter Christopher Jones, som hon inleder en romans med. Och han var också en så här coming star som skulle göra en stor framtid. Så de åker till Italien och gör en film direkt efter, en film till ihop. Och där träffar de på Sharon Tate, och det visar sig att både Jones och Degemark har samma agent, Rudy Altobelli, som ju äger det här huset sen dessutom som Manson-morden sker i. Han har ju ett hus som han hyr ut, och det är just det här huset på, vad nu adressen var, på Cielo Drive 1000 något.
Ja, han hyr alltså ut till den polske regissören Roman Polanski, som då sammanlever med Sharon Tate, som ju är höggravid när Manson och hans spritt spångande stollar till hippies bryter sig in.
Och både Degemark och Christopher Jones tar verkligen illa vid sig av det här. Och den här Christopher Jones-karaktären, han hade redan mentala problem, som det verkar, så att han la ner sin karriär i samband med det här, och att de gjorde slut dessutom. Men det sägs att Quentin Tarantino försökte få med honom i en roll i Pulp Fiction, men inte lyckades. Han gjorde aldrig någon comeback, och jag tror han avled för några år sedan. Så att hon går igenom ännu ett förhållande relativt snabbt, träffar ytterligare en man, självklart, som heter Pierre Caminecci, som hon gifter sig med och får barn. Och i den vevan så, han är någon italiensk filmproducent. Hon bestämmer sig för att lägga ner karriären, mer eller mindre. I alla fall filmkarriären. Och därmed tänkte jag gå över på nästa exempel. Och då tänker jag lite löpsedelskompatibilitet. Så går jag över till Ricky Bruch. Som är väl kanske inte den man först tänker på som filmstjärna. Även en del såg honom i Ronja Rövardotter och sådär.
Ja, och många har ju sett honom i Dante, Aktare för hajen.
Mm.
Och fler än som vill erkänna det. Fler än som vill erkänna det har ju sett honom i den danska gladporrfilmen Agent 69 Jensen, alternativt I skyttens tecken.
Där han sjunger Ack Värmeland du sköna. I någon slags simulerad sexscen.
Ja, det är alldeles uppenbart. Ja, precis. Eller Anna Bergman.
Ja.
En av,
hur många Bergman?
Ingmar Bergmans döttrar. Alltså. Ja. Det är alldeles uppenbart inklippta kopulationsbilder. Ja. Man ser väldigt tydligt att solbrännan... de är liksom mer solbrända i underlivet än på ovankroppen. Det är väldigt ovanligt. Det är väldigt sällan man har den sortens bränna.
En dansk specialitet.
Ja, man kan tänka sig någon viss sorts nakenbadare, men hur som helst, Ricky Bruch känner vi ju främst som diskuskastare såklart, en av våra stora friidrottare, stora i alla bemärkelser, men han var ju också en personlighet. Vi har ju naturligtvis gjort ett snedtänkt om honom. Han gav ut singlar och han skrev 600 sidor memoarer och han gav ut en diktsamling, dikter för kropp och själ.
Och namnet är, som alla kanske redan har gissat, Ricky Bruch. En kändis på idrottsarenan, i veckotidningsspalterna och på filmduken. Och nu också debuterande poet. Journalister och fotografer strömmar till. Intresset för ny svensk poesi synes plötsligt omättligt.
Bokbachs polka. En hungrig nekrofil steg ur sin bil, började leta efter något att beta ur någon grav, människosav. Men han var harmynt, med en tand som pynt. Inte var det då lönt att använda fil, till köttet var så grönt av förgiftad pil. Och så sens moralisk spritjournalistik.
Och han var påtänkt som partiledare för Ny Demokrati.
Ja,
och han var inte minst, han hörde sig i liksom diverse dopingdebatter och så här. Han var väldigt ohöljd med sitt preparatintag.
Mm, verkligen. Så, nej, en väldigt intressant person. Men förutom då Ronja och Gladporr och Dante, så lanserades han som en ny Bud Spencer i Italien på 70-talet.
Och Bud Spencer var en lite korpulent herre som gjorde en herrans massa komedier, ofta i team med Terence Hill.
Precis.
De hade ju som alla minns en egen hylla på videoteket i Eslöv. Ja. Det var så många Bud Spencer och Terence Hill-filmer fanns det. Och jag förstod ju först när jag var 20 plus att de var italienare.
Ja. Nej, de var ju oftast dubbade så att, och dåligt dubbade i och för sig, men det la man ju inte märke till.
Jag hyrde så många av filmerna, jag bara såg omslagen. Bara... Och det fanns, alltså det var ju, ja, delvis var det ju spaghetti western, så, och men det var ju alla möjliga sorter, alltså genrefilmer, men gjorda i Italien.
Rallarslagsmål var väl liksom det jag mest tänker på. Det var väldigt mycket slagsmål med öppna handflator och någon slår någon som flyger 2 meter. Det var väldigt spektakulära slagsmålscener.
De var inte så högt kulturellt ansedda.
Nej, det så var det. Men Bud Spencer var ju också en framgångsrik idrottsman. Han har varit simmare i 3 OS. Så att det kan man inte riktigt tänka när man ser honom. En ganska stor, kraftig man med ett väldigt stort, mörkt skägg. Han har inte riktigt den här simmarauran över sig. Men han var en riktigt framgångsrik simmare en gång i tiden. Men italienska filmindustrin började väl se att Spencer Hill-kombon, den var så himla framgångsrik. Så de försökte hitta lite nya konstellationer. Så att de hade testat en herre som heter Giuliano Gemma som ersättare till Terence Hill ihop med Bud Spencer något år här i början av 70-talet. Och det gick väl okej. Okay. Så när de skulle göra en uppföljare till den filmen, den första filmen hette Även änglar äter bönor på svenska. Mm. En slagkraftig titel.
Ja, visst är den det. Alltså det är en titel man ändå minns och noterar. Den är ju inte så där generisk som Dödlig kontakt eller Dödlig drift och så, utan Även änglar äter bönor. Jag blev lite nyfiken på
det. Ja, men jag förstår det. Men då måste ju uppföljaren, där då Ricky Bruch ska ersätta Bud Spencer, det heter filmen Även änglar kan slå en rak höger.
Mm.
Och då lanserar man Ricky då som en ny Bud Spencer. Han flyger ner till Rom utan att ha läst manus. Han ögnar väl igenom det på flygplanet. Han får 30 000 för rollen i dåvarande penningsumma. Jag vet inte riktigt vad det kan motsvara nu, men det är ju inte jättebra betalt. Han blir lite sur, så kräver betalt för alla presskonferenser och intervjuer, 3 000 per tillfälle. Och när han inte får betalt så ställer han in. Så att han är ju i lite bråk även i Rom, inte helt oväntat. Men han spelar någon slags präst som, förutom att han tar hand om hemlösa med pojkar, så bränner han sprit i källaren, och så, när han hamnar i slagsmål så slåss han med en likkista. Ganska spektakulärt som slagsmålscen.
Jag har inte sett den här filmen. Vilken genrebeteckning skulle vi sätta på den?
Alltså den utspelar sig väl typ som i USA på 30-talet skulle jag gissa. Liten sån här gangsterhistoria. Lite blåsningen. Alltså att olika personer ska försöka lura varandra hela tiden. Men handlingen är otroligt tunn. Det är mycket springa i samma kvarter fram och tillbaks. Med inhyrda 30-tals bilar som man ser är samma, som åker åt höger och vänster.
Vilket år kommer den, alltså 74?
74 kommer den, ja.
Ja, och blåsningen, alltså The Sting, Robert Redford, Paul Newman, den kommer vid 73.
Precis.
Och blir en sån där extrem mega hit som säkert många filmproducenter tänker att det där skulle vi också kunna göra.
Ja, nej, men det var väl inte helt så här utan tanke att man lanserade dels nya versioner av Hill och Spencer och inom den här specifika blåsningsgenren. Men det här blir ju en hyfsad framgång ändå, så att det är ändå drygt 70 000 som ser den på bio i Sverige. Och 1 miljon tyskar såg den första veckan på bio, så att det blev ju en hyfsad framgång. Han är faktiskt rätt bra, Ricky Bruch, i den här. Alltså det... Jag vet, han är ju förmodligen dubbad, både till italienska, det finns ju två ljudspår på DVD:n, både engelska och italienska är förmodligen dubbad, men läpprörelserna stämmer otroligt bra på engelskan, och han är faktiskt överraskande bra, vilket är rätt kul ändå, att han så obekymrat bara löser uppgiften, för han är ingen utbildad skådespelare i.
Nej, det var han verkligen inte. Han var ju en Malmöpåg, ja, som tyckte om att kasta saker långt. Precis.
Och sen, nu har ju du ju nämnt den här Dante-filmen.
Ja.
För det var faktiskt min nästa övergång till Jan Olsson.
Dante, Aktare för Hajen, är en sån här film som får oproportionerligt mycket uppmärksamhet i den här podden.
Den är jättetråkig.
Ja, den är ju inget vidare, och den kom och gick spårlöst förbi för en svensk biopublik. Men den har en lite spektakulär rollbesättning, för att i Ricky Bruch då, och även Lasse Berghagen som karatetränare.
Och ett väldigt catchy ledmotiv.
Och sen då dessutom så bygger de då på Bengt Linders ungdomsbokserie Dante, som är skriven på det här väldigt överhettade som Stockholmsslangen.
Väldigt speciellt.
Ja, det är mycket snushorn. Som ju alla vet betyder näsa. Men och det var Gunnar Höglund hette regissören, och jag tror det blev hans sista film. Han hade försökt lite sådär med mjukporrisar och sådär på 60-talet.
Också stökig karriär.
Ja, och i huvudrollen som Dante så ser vi ju faktiskt då Jan Olsson, som ju var ung. Han var ju en pojke. Han hade då spelat Emil i tre Lönneberga-filmer.
Det är fin soppskål det här. Vilket tur att pappa kunde laga den. Men hur gjorde du när du skulle få in huvudet i skålen? Det var ingen konst, må du tro. Jag gjorde bara så här. Aj! Jag sitter fast!
Och han gör ju egentligen bara två roller utöver Emil. Det är Dante, och sen gör han en irländsk-svensk skräckfilm som heter Victor Frankenstein. Den är ju lite skohornad där in Irland, jag sa ju Storbritannien, men det kanske är en svensk Irland, produktion till stor del också.
Frågar du irländare så räknas de absolut inte till Storbritannien.
Närbesläktat.
Frågar du jag irländare sa skohorn. Så kan man inte komma längre från Storbritannien än Irland. Men jag förstår precis vad du menar, och vi sa ju internationell filmkarriär. Ja, vad är Victor Frankenstein för en film?
Nej, men det länge sa man att det var, den kom 1977. Länge sa man att det var en av de filmatiseringarna av Frankenstein som låg närmast originalet.
Nu har alltså romanoriginalet.
Romanoriginalet, Mary Shelley. Och nu har det kommit lite en ny version som kanske slår den idé, den bemärkelsen, men den var länge omtalad som just att den följde romanen väldigt plikttroget.
För det gör inte den klassiska Universal-filmatiseringen från 30-talet. Det finns nog även redan stumfilmer. Alltså, det finns väldigt få likheter.
Mm.
Visst, det är en gubbe som heter Victor Frankenstein som konstruerar en människa. Alltså, det här var ju science fiction när den skrevs. Mm. Det är ju fortfarande science fiction. Men när filmproducenterna satte tänderna i den så var det helt andra saker än det romanen betonade som ja, växte fram.
Exakt. Nej, men den här filmatiseringen, den har också en ganska intressant rollista, för Frankenstein spelas av Leon Vitali.
Ja, alltså Veras pappa.
Precis.
Som och var Kubricks Kubrick assistent.
Exakt. Han spelade ju en roll i Barry Lyndon, så han var ju skådespelare också. Men han blev ju mer och mer med tiden en personlig assistent åt Kubrick. Men figurerade ju flera roller i de här Kubrick-produktionerna. Men i den här Victor Frankenstein så lanseras han som huvudrollsinnehavare då. Och Jan Olsson spelar hans lillebror som blev mördad då av monstret som spelas av Per Oscarsson. I en väldigt han ser väldigt mycket ut som bara Per Oscarsson med vitt smink i ansiktet och lite blåa läppar eller svarta läppar, men han gör en väldigt engagerad roll, Per Oscarsson som monstret.
Jag kan tänka mig det. Alltså, Per Oscarsson har vi pratat kanske för lite om i den här podden, men är man 40 år och uppåt så har man ju absolut en bild av Per Oscarsson. Vi som är födda på kanske 70-80-talet, vi minns ju honom som någon sorts mysfarbror först och främst. Han poppar gärna upp i julkalendrar och Kan du vissla Johanna?
Precis.
Och sådär, som lite muttrig och lite mumlig, men fortfarande ganska trygg figur.
Mm.
Men som ung var han ju alltså 50-talets Torsten Flink på något sätt. Mm. Alltså han var det oberäkneliga geniet.
Ja. Nej, som du säger, Per Oscarsson hade ju en väldigt stökig period tidigt. Liksom, det var ju allt ifrån Jehovas vittnen till att han vägrade värnplikt. Han hade det här stormiga förhållandet med Harriet Andersson. Han försökte ju under hela sitt liv skriva väldigt mycket. Han ville ju vara en författare, det var ganska uppenbart. Och han tänkte ju även skriva, förutom romaner, han fick ju ur sig några böcker ändå. Och han skrev nog om många av böckerna som han tänkte skriva massor med gånger, inklusive sin självbiografi, som jag tror förmodligen brann inne när han avled då, när deras hus brann upp. Jag kommer inte ihåg vilket år det kan ha varit.
Ja, det är ju sent 2000-tal, va?
Ja, 2011 var det.
Ja, så pass.
Så att han var ju också, apropå Ricky Brusch, han var nog också en sökare. Det är ju någon sån här legendarisk historia när han spelar Hamlet nere i Göteborg och bara försvinner helt plötsligt.
Och det är en megasuccé. Det är utsålda salonger varje kväll.
Och Karin Kavli har lyckats locka honom till Göteborg. Och så bara drar han.
Ja, och då ska han väl fotvandra ute på kontinenten.
Ja. Så att efter 11 dagar, och det här är ju någon följetong i svensk media, varje dag så är det löpsedlar, var är Per Oscarsson någonstans? Och till slut så hittar de, han tar sig väl till med tåg någonstans till Köpenhamn till att börja med, och sen så börjar han lifta för pengarna ta slut. Och så efter 11 dagar så hittar de honom i Paris och lyckas ta hem honom. Och han har ju flera sådana här vandringar, alltså så här Forrest Gump-vandringar, att han bara ger sig iväg. Det hände flera gånger under hans karriär, så att han är också en sökare, verkligen.
Det tror jag vi alla, inklusive Per Oscarsson, är överens om. Mycket speciell personlighet och mycket speciell konstnär, skådespelare, som ibland var lysande och ibland bara var Per Oscarsson.
Ja. Men han hade faktiskt också en internationell karriär, och det som var lite intressant med det var ju att han inte typecastades som den här nazistofficeren som många nordiska skådespelare manliga gjorde. Han fick ofta spela intellektuell, arkitekt, präst, högutbildad. Det är lite flamboyanta givetvis, med tanke på hans personlighet. Han var ofta lika yvig i sina internationella roller som i sina svenska.
Men en av anledningarna till att utlandet fick upp ögonen för honom kan väl ha varit Henning Carlsens filmatisering av Knut Hamsuns Sult, alltså Svält.
Svält, precis.
Som alltså en norsk, dansk, svensk produktion blev det då. Där Oscarsson har det här liksom otroligt intensiva utspel. Han spelar ju en man som är så fattig att han börjar hallucinera av hunger.
Ja.
Och han metodagerade.
Ja, nej men exakt. Sen var det nog mycket så att i linje med hans övriga sökande så såg han väl kanske inte de här utländska äventyren som mer än att dra in pengar för att kunna finansiera sina hjärteprojekt. Så var det nog rätt ofta. Och det var någon gång han var rätt... I någon av hans tidiga internationella roller så fick han rätt dåligt betalt. Tyckte han fick väl typ 30 000. Och då sa han, men Bibi Andersson, hon drar ju in 100 000 på sina roller. Så att han var väldigt mån om att han skulle få ganska bra betalt så att han ändå kunde använda det till sina egna hjärteprojekt. Så var det. Men han var med i ett par ganska stora produktioner, bland annat en film som heter Last Valley, som James Clavell både skrev och regisserade, alltså Shogun-författaren, där han spelade mot Michael Caine och Omar Sharif. Då hade han ändå kommit upp så att han fick 300 000 i gage, motsvarar väl typ ett par miljoner nu. Så att, och de pengarna använde han sen för att kunna göra en Ebon Lundin som var ett av hans hjärteprojekt.
Ja, som en mycket fascinerande historia, kom på DVD i år.
Precis.
Eller i året som gick, 2025. Och den har varit så där, nästan omöjlig att hitta. Men nu har den digitaliserats. Och det är väldigt mycket Per Oscarsson.
Mm.
Jag tror att jag klockar faktiskt när jag såg den. Jag tror det är en scen där han låter sitt vatten. Och det tror jag var, om jag minns rätt, så är det 7 minuter. Han gör ju andra saker, han pratar ju samtidigt. Och det är ju också en scen där han äter hundträck.
Ja. Oh, nej.
Eller han kanske inte äter det förresten, för det är väl Divine i John Waters-filmen. Ja, men han smetar in sig i den för att visa vilken låt han är, gissar jag.
Ja. Ebon Lundin kom väl, när kan den ha kommit?
Ganska tidigt 70-tal, 73-74.
För att några år innan det så har han ju helt plötsligt fått för sig att köpa en kycklingfarm ju. Någonstans nere i Västergötland.
Just det, den följde till vegetarianen.
Ja, exakt.
Ska nu driva ett charkuteri.
Ja, och han, för mig att det var att han skulle producera 165 000 kycklingar per år. Och det är ju ganska mycket.
Det låter mycket.
Och den kvällen som Ebon Lundin skulle ha premiär så skulle han också leverera 14 000 slaktfärdiga kycklingar. Så att han hade något ganska hektiskt där ett tag.
Mm. Ja, man blev lite fascinerad av somliga personer.
Ja.
Men så Per Oscarsson är ju inte på något vis okänd, särskilt inte tror jag för en snedtänkt lyssnar-community. Men hans internationella karriär är ju inte någonting vi pratar om.
Nej,
när vi pratar om
precis.
Honom.
Han gjorde ändå en handfull ganska stora roller. Han gjorde den Agatha Christie-filmatiseringen av Oändlig natt. Han gjorde någon film med Peter Sellers och Charles Aznavour tror jag var, när de sitter instängda i en bunker. Alltså han gör en rad roller och ses nog som en habil birollsskådespelare, så att han skulle nog kunna fortsätta sin internationella karriär, men det var ju inte det han ville, det var ganska uppenbart.
Snedtänkt, snedtänkt, snedtänkt. Snedtänkt.
Hur tar vi oss nu vidare från Per Oscarsson? Gör vi det associationsvägen?
Ja, men jag tänkte det, för i Sverige åt svenskarna så hade han dessutom lyckats locka till sig en Hollywood halvsvensk kändis åtminstone vid namnet Bo Svensson.
Mm-hmm.
Som nog många kan ha sett någon gång eller hört talas om någon gång, för han har fått lite uppmärksamhet då och då.
Det är lätt att blanda ihop honom med en annan Bo.
Det finns en Bo Brundin också.
Ja, som också var en svensk som hade en Hollywood-karriär. Mm.
Bo Brundin var ju lite mer en tv-skådespelarkändis sådär, och en ganska lång Hollywood-karriär. Så kom han hem och var med i Zorn-filmatiseringen och den här...
Gunnar Hellströms Zorn från 94 typ.
Och den här Jordgubbar med riktig mjölk tror jag var med i också.
Med Janne Loffe Karlsson.
Precis. Men däremot så var Bo och Bo ihop i en spelade i samma Hollywoodfilm som hette Tid för hjältar, som jag kommer att komma in på alldeles kort.
Mm-hmm. Ja, jag sitter här och biter på naglarna.
Ja, precis. Men Bo Svensson är en ganska intressant karaktär, för han födde i Göteborg. Hans mamma hette Lola Svensson och var någon slags dragspelsdrottning, orkesterledare nere i Göteborg. Lokalkändis som jag fattade. Jobbade med Bengt Hallberg och lär och samarbetade med Karl Gerhard och sådär. Så att hon var en lokalkändis. Pappan var någon slags chaufför till kungen i Stockholm, och de skilde sig rätt tidigt. Och Bo Svensson upplevde... Han var ju främst idrottsman egentligen. Vi är väldigt idrottsintresserad. Men var med i lite småproduktioner med Sten-Åke Cederhök och Kacka Israelsson. Mm. Så han hade lite intresse för teater och för scenen så. Men det var främst idrottsman han såg sig som. Så han tröttnade lite på vad Lolas pojk, som man kallade sig. Så han, som 17-åring, så drar han till USA. Han stjäl sin mammas konsumkvitton. På den tiden så samlade man konsumkvittorna, och så fick man återbäring genom att skicka in kvittorna och få pengar i handen.
Det fick man fortfarande när jag var barn.
Ja.
Alltså jag tror vi pratar in på 90-talet.
Ja, det måste
det var
varit...
ju en del av hela den kooperativa idén.
Precis.
Att medlemmarna är ägarna. Så man fick väl 10%, vill jag minnas.
Ja, nej, men det, om jag förstår det så var det från början var det väldigt lokalt. Så att man fick återbäring beroende på vilken kooperation man tillhörde, vilken kooperativ förening, innan de centraliserade det. Och sen så varierade det där, så vissa år, det berodde lite på resultat under vissa år. Så att det kunde vara nere på 3% vissa år. Men jag tror det var uppåt 10% ibland. Så att ganska bra pengar tillbaka om man sparade kvittorna. Och det gjorde ju alla på den tiden. Man slängde inga konsumkvitton. Men det var ju så han finansierade sin USA-resa helt enkelt. Så han åkte över egentligen för att bli hockeymålvakt i Chicago. Men skadade knät rätt tidigt. Istället så får han den lysande idén att ta värvning. Så in i amerikanska marinen mellan 18 och 23 års ålder. Så han är ju i Vietnam, Kuba, Korea. Blir pilot och blir nedskjuten. Förstör båda knäna.
När föddes han alltså?
Han föddes 41.
Ja, okej.
Okay. Det här är också en klassisk sån här diversarbetare och sökare skulle jag säga, även han. För han, parallellt med det här så håller han på med mycket kampsport med judo och karate och blir mästare i USA flera gånger och har svart bälte. Men som 24-åring så börjar han halka in på scenen igen. Lite av en slump så är han med i en uppsättning av South Pacific i Miami. Och då börjar han, ja men det här kanske är min grej. Så han flyttar till New York och börjar jobba i någon svensk delikatessbutik. Där Greta Garbo, apropå Garbo, är stamkund. Så att han träffar henne ett par gånger i veckan och käkar lunch med Garbo. Det måste ju varit ganska intressant. Även om hon inte lär ha pratat så mycket, utan mest svarade på frågor.
Men de kanske pratade med honom. Nu fick hon ju prata på sitt gamla modersmål.
Det kan ha varit så.
Att det kan väl ha varit skälet till att de...
Ja, förmodligen därför hon gick till den här butiken också.
Vi sitter och gissar, men precis. Jag tycker vi gissar ganska bra.
Ja, vi ligger nog hyfsat nära sanningen. Men det tar ända tills han är 34 år innan han är med i den här Tid för hjältar som vi pratade om förut. The Great Waldo Pepper, som är regisserad av George Roy Hill. Han hade egentligen tänkt att han skulle fortsätta med Robert Redford, Paul Newman-spåret. Han hade redan gjort Blåsningen och Butch Cassidy och Sundance Kid. Och började väl få lite så gliringar från branschen. Att kan du bara göra film med de två? Så när han ska göra den här Tid för hjältar så byter han ut Newman mot Bo Svensson. Han hade varit med i lite tv-serier. Han hade varit med i några misslyckade filmprojekt som aldrig blev av. Men han hade ju ändå fått smak på branschen. Men det här var hans första riktigt stora filmroll. Och det var, han var väl så pass nervös att han redan i början av filminspelningen fick han höra att Paul Newman skulle komma på besök till filminspelningen. Och då gjorde väl han den kopplingen, men jag kommer få kicken. Så han packade väskan och drog till flygplatsen innan inspelningsledaren hann ikapp honom och sa nej men du ska inte bli sparkad, han ska bara träffa Robert.
Väldigt snabb sak, verkar vara en impulsstyrd man. Vi kollar inte av det här innan vi packar väskan.
Han vill, som man beskriver själv, att han såg liksom lite skamfullt att få sparken, så att då är bättre att förekomma. Så jag drar. Men det blev onekligen en lyckad inspelning, så han gör ju relativt mycket film under 70-talet. Men han drar också mot Italien, där han är med i den filmen som heter Inglourious Basterds från 78, som sen Quentin Tarantino gör en ny inspelning av.
Ja, precis. Alltså, det är väl lite mer än en ny inspelning. Ja. Men...
Samma titel, eller vad?
Ja, låna titeln och miljöerna.
Ja,
och,
exakt.
Och så. Ja, alltså, Italien, det här vet ju folk som är filmintresserade, men herregud vilken enorm filmindustri de hade under många decenniers tid. Cineaster kan ju rabbla Ettore Scola, Federico Fellini, Michelangelo Antonioni, alltså. Ja. Men alltså så kallat finkulturellt. Men det fanns den här alldeles otroliga marknaden för slis, B, C, D-film, lågbudget, spektakulärt, alltså allt som gjordes i Hollywood, egentligen allt som gjordes och blev lite populärt någonstans, gjorde italienarna genast liksom 10 000
varianter. Ja, väldigt produktiva.
Ja, alltså just att industrin, man måste ha premiär på så många filmer om dagen.
Ja.
Alltså spaghetti westerns är ju som bekant som begrepp då, att de, alltså Clint Eastwood som då var, hade en halvlunkande karriär framförallt som tv-cowboysare. Han blev lockad dit och blev som stjärna först, alltså storstjärna, tack vare Sergio Leone. Och sen kunde han ju komma till USA och vara något.
Ja, nej, men de var ju duktiga på att locka till sig de här amerikanska skådespelarna som låg precis under toppskiktet eller... hade lite dalande karriärer, och några av dem lyckades ju återskapa sin karriär genom Italien så att säga. Charles Bronson var ju också där, och många betydligt mindre kända som ändå tjänade sitt levebröd just tack vare den här blomstrande italienska filmindustrin. Så där var Bo Svensson några år också. Men sen fick han fick ju även en liten miniroll i den nya versionen och i Glorious Bastards. Men den stora Tarantino-rollen hade han ju, eller stora, ska vi inte överdriva. Men han var med i Kill Bill 2 också ju, i den här inledande scenen i kyrkan när Uma Thurman ska gifta sig och det sker en massaker. Då är han prästen i den scenen som ska viga paret. Så att Quentin Tarantino han är ju bra på att reboota skådespelare, och han har ju ett öga för att hitta de här som har haft kulturell betydelse för Tarantino själv om inte annat under hans uppväxt och hans formativa år. Så han är ju väldigt duktig på att återanvända dem i sina egna filmer, och det är ju väldigt roligt.
Now the way we normally do this, we have the bride's side, and then we have the groom's side. But since the bride ain't got nobody coming, and the groom's got far too many people coming, well, I don't see no problem with the groom's side sharing the bride's side. Do you, Mother?
I don't have a problem with that.
Ja, nej, men jag tänkte faktiskt gå vidare, apropå Paul Newman då, tänkte jag ta mig vidare till Jan Malmsjö.
Ja.
För det var faktiskt så, han är ju verkligen inte känd för sin internationella karriär i alla fall. Men
han är känd för väldigt mycket.
Ja, men kanske inte just
Hey
det.
Clown,
ja.
Till exempel.
Hey clown, kom hit så vi får titta på dig. Hey clown, kom ut, vi vill så gärna säga hej clown. Ta med din röda näsa och kom ut hit till oss, snälla.
Jag känner till att han är med i en Hitchcock-film.
Precis.
Är det Frenzy?
Nej, En läcka i ridån. Torn Curtain.
Just det.
I slutscenen.
På en flygplats.
Nej, det är nämligen så att Paul Newman och Julie Andrews flyr i något slags fartyg som landar i Trelleborg av alla ställen. Och lyckas undfly då i någon slags korgar på det här fartyget genom och hoppar över bord i Trelleborgs hamn och klättrar upp och blir omhändertagna av hamnpersonalen. Och så dyker Jan Malmsjö upp som en pressfotograf som pratar bara svenska faktiskt. Skånska givetvis.
Säg, hallå, hallå, är det någon som är från den amerikanska professorn här, Armstrong?
Vi tog honom ett på kontoret, på ett hörna.
Säg,
here,
here. Jag har inte tagit ägaren.
Det är faktiskt inte så många svenskar som har varit med i Hitchcock-filmer. Om jag har räknat rätt så är det 5 stycken.
Ja, det är ju Ingrid Bergman i Notorious.
Yes.
Och sen kommer jag inte på någon.
Sen är det Jan Malmsjö.
Ja, jo,
och sen är det 3 stycken till som faktiskt är med i samma film. Topaz.
Ja, den har jag heller inte sett. Det är också en scen Hitchcock.
Ja, 69. Och i inledningsscenen så är de i Köpenhamn och en KGB-officer ska hoppa av ihop med sin familj. Och den här mannen med sin hustru och dotter spelas alla 3 av svenskar faktiskt. Kvinnan i familjen spelas av någon som jag inte hört talas om. Hon heter Sonja Koltoff, men var Dramaten skådespelare på 60-talet och gjorde många små roller på 50-60-talet. Och det här var hennes sista roll innan hon avled. Och dottern spelas av någon som heter Tina Hedström som gjorde också ganska mycket roller på 60-talet. Men lär inte riktigt ha haft klarat pressen från filmindustrin och la av väldigt tidigt och började jobba i en blomsteraffär istället och avled väldigt ung, som 42 år bara. Men han som spelar den här KGB-agenten är en väldigt intressant karaktär som heter Per Axel Arosenius.
Ja, det är ett namn som säger mig något. Mm. Det är oklart vad.
Han har en jätteliten roll i Släpp fångarna loss, det är vår.
Mm.
Han återkommer som polis eller vakt eller säpo-man i många svenska filmer på 60-70-talet. Han spelade Kristina Lindbergs pappa i Thriller. Så att han är en sån här kille som dyker upp lite varstans. Men det är lite oväntat att han har en så pass stor roll. För han är med oväntat mycket i Topaz. Lite oklart hur Hitchcock hittar de här 3 personerna. Men han skickade någon till Sverige för att reka efter trovärdiga skådespelare. Men hur han fastnade för de här 3 är väldigt svårt att veta.
Men pratar de svenska i filmen?
Nej. De ska avhoppa. De är med, jobbar på ambassaden i Köpenhamn och ska hoppa av. Och det är en hela inledningsscenen är typ 20 minuter lång när de ska försöka lura dubbelagenter och flyr in i någon porslinsfabrik och ska försöka smita ut genom bakdörrar och sådär. Och sen så smugglas de in i en bil och tas ut i landet via flygplan och sen är det långa förhörscener i USA. Så Per Axel Arosenius har otroligt mycket screen time, vilket är lite oväntat liksom, en så pass okänd skådespelare.
Men pratar han hygglig engelska?
Han behöver ju inte prata hygglig engelska som man ska vara rysk agent. Så det skiner
ser han lite rysk ut?
Lite grann.
Jag sitter och försöker hitta på
inte
olika skäl.
Inte det typiska ryska utseendet, men nej, väldigt oklart. Han har faktiskt också en liten roll i den här Victor Frankenstein som vi pratar. Alla vägar möts någonstans. Men den här Per-Axel Arosenius, det är ett väldigt intressant öde, för att efter den här rollen i Topaz så tycker Skatteverket att det verkar att han verkar som att han fick orimligt lite betalt, att han har undanhållit pengar helt, och han har en långdragen konflikt med Skatteverket och har ärenden hos Kronofogden. Så 1981 så ringer han till Skatteverket och hotar med självmord om han inte får uppskov på sin restskatt på 7000 kronor. Och 2 timmar senare så dyker han upp på Skatteverkets kontor i Nacka och sätter eld på sig själv på kontoret.
Detta känner jag igen.
Ja. Och avlider sen i ambulansen. Så att det var, han hade också knepigt, kan man minst sagt säga. Det här var en otroligt långdragen konflikt han hade med svenska myndigheter. Ja, nej, men så att det var Rosenius. Men jag måste tillbaka till Jan Malmsjö. Han gjorde faktiskt en internationell roll till. Han spelade patriarken Giacomo i Peter den Store i mitten av 80-talet. En sån här stor budgetproduktion med Laurence Olivier och Omar Sharif.
Just det, och det var efter Fanny Alexander.
Precis.
Som ju var en gigantisk internationell succé, och där ju Malmsjö har en relativt stor roll som biskop Bergerus.
Jämtas mig! Vi förbarrar alla vedervärd! Jämtas mig! Du tror att du skulle lura mig, va? Det här ska du ångra in på benknotorna! Ditt vedervärdiga kroknäsa!
Låt dig! Låt dig!
Det där svinet försöker stjäla mina barn!
Nej, det kan han inte. Jag har nyckeln till barnkammaren.
Men han verkar inte heller varit så himla lockad av det här med internationell karriär.
Nej, men det gick bra för honom här. Ja. Här fick han ju göra verkligen allting. Mm. Vill du spela musikal? Vill du sjunga schlager? Vill du vara på Dramaten? Ja visst, ja visst, ja visst. Ja, men det är väl bättre ibland att vara en liten, eller en stor fisk i ett litet,
uppenbarligen
litet avlopp.
Det kan vara trivsammare. Men det ger, alltså då är, för att hitta den här konstiga lilla kopplingen till nästa person, så tar jag Omar Sharif då. Som han spelade mot i Peter den Store. För Omar Sharif hade som motspelerska Camilla Sparv i en film.
Mm.
Som hette McKenna's Gold.
Camilla Sparv, det är inget namn. Det ringer någon liten klocka. Men jag undrar om det har med hennes filmande att göra.
Nej.
Får fortsätt berätta.
Nej, men hon född 43 i Hägersten. Gjorde väl en någon typ av mannekängkarriär, fotomodellkarriär i Paris, New York. Som 18, 19, 20-åring. Hamnar i mitten av 60-talet i Hollywood. Och gör 7 ganska stora Hollywoodfilmer 66-69. Men hon träffar ju den kända producenten Robert Evans.
Ja, Robert Evans som vi producerade Gudfadern och Chinatown först. Precis. Och främst. Men han var ju också ihop med Ally McGraw.
Precis, han var gift 7 gånger.
Ah, okej. Okay.
Nummer 2 var Camilla Sparv, och jag vet inte vilken i ordningen Ally McGraw var.
När var han gift med Sparv?
Ja, det måste ju varit 64-65 där någonstans.
Ja, då gissar jag att Ally McGraw är fru nummer 3.
Ja, kan vara så.
Alltså, han är på något vis inblandad i filmen A Love Story.
Precis.
Som kommer 70 och som är hennes jättestora genombrott. Och sen gifter de sig, och där är väl storyn att hon var mindre angelägen än han om en skådespelarkarriär.
Mm.
Han pushade in henne i en film med Steve McQueen som heter Getaway.
Precis.
Och då blev de förälskade. Mm. Så att she fick Evans.
She fick
han,
ja.
Då fick han trösta sig med några kilo näspulver.
Ja, det finns ju en rolig. Han skrev den här The Kid Stays in the Picture.
Mm.
Finns ju en dokumentär som är rätt intressant.
Ja, det är både en bok och en film. Precis. Där Robert Evans berättar sin historia. Han är ganska oerfaren så blev han tidigt rekryterad av Paramount som var ett filmbolag på dekis. Och det blev han väldigt mycket för att han såg bra ut och var ung. Alltså,
ja.
Det här är ju en tid i Hollywood i slutet på 60-talet när de här gamla mogulerna inser att vi har inte tummen mot tidens pulsåder.
Nej.
Nu kommer så här som Easy Rider som är gjort för en skosnörig budget och drar in miljarders pengar och vi tycker det här är skit. Men uppenbarligen är det detta kidsen vill ha.
Ja.
Så det är lite så där hysteriskt, desperat rekryterar man. Du där, du ser ganska ung ut. Kan du komma hit?
Och lite framåtlutad.
Ja, precis. Jag blev produktionschef. Dessutom så var ju Robert Evans, och det är ju absolut ingen hemlighet. Han var ju, hade ju ett kokainmissbruk som varade i decennier. Han var, så att han var så här fruktansvärt talkative. Han kunde mycket potent prata för sin sak och övertala och övertyga och sådär. Sen blev det mycket bråk mellan honom och Coppola under Gudfadern. Och jag tror det blev en del bråk mellan honom och Polanski, redan nämnde, under Chinatown. Och
Rosemary's Baby också, tror jag.
Ja, just det. Då gjorde de ju också 68. Ja, då, på något vis så de blev liksom ovänner, men de fortsatte att samarbeta.
Ja, något funkade ju uppenbarligen också.
Ja, precis. Det finns något gammalt brev från Coppola till Evans. Så jag ska bara komma ihåg att du gjorde ingenting på Gudfadern annat än att springa i vägen för mig. Och sådär, du ska inte ta åt dig någon ära. Samtidigt så fick han ju hela tiden igenom allt. Coppola kom ju att insistera på att han ska ha Al Pacino.
Ja, ja.
Alla filmbolag sa nej, vi kan inte ha såna här småvuxna, konstiga, introverta figurer. Det är Coppola som säger då, Evans ligger på mot bolaget. Och i efterhand är ju alla överens om att det var ett lysande val av skådet.
Ja. Nej, och Evans och Sparv hade väl inga... De pratade rätt mycket skit om varandra i samband med separationen. Han kallade henne cold ass Swedish model i något sammanhang, medan hon sa att han gjorde philandering as medical condition. Alltså, han hade blivit kroniskt otrogen, med andra ord. Vilket just stämmer rätt bra överens med hans track record sen, som i giftermålsbranschen i alla fall. Men Camilla Sparv blir kvar i Hollywood och gör som sagt de här 7 filmerna på kort tid. Och det är ganska stora produktioner mot James Coburn och Dean Martin och Gregory Peck och Omar Sharif, som var ju ingången här. Och även Robert Redford, så att hon har ju en väldigt framgångsrik Hollywood-karriär.
I thought you'd never stop.
Tired?
A little... My legs...
Men efter Robert Evans så träffar hon en ny man som heter Herbert Hoover III, som är arvinge då till den här dammsugarimperiet Hoover. Och i samband med att de gifter sig så meddelar hon att nu går jag i pension.
I det ögonblicket blev hon ekonomiskt oberoende.
Ja, det är också faktiskt den enda av de här som jag har träffat.
Ja.
När jag jobbar på NK på mitten 80-talet så sålde jag en skjorta till Camilla Sparv och fick en autograf.
Du kände igen henne?
Ja.
Det var inte alla som gjorde det vid tiden.
Nej, kanske. Jag hade nog sett den där med Kenneth Gold ganska tätt inpå där, så annars hade jag nog inte. Men hon var ju slående vacker, så att hon syntes ju, men man ska ju känna igen hon också för att få autografen.
Du, vi har rabblat ganska många namn. Har du många kvar på din lista?
Nej, men jag tänkte vi skulle gå över på en sista. Apropå Dean Martin då, så tänkte jag gå över på Inger Stevens.
Ja.
Hon var också, hade en kort Hollywood-karriär. Egentligen så var hon född som Inger Stensland. Och hade en stökig barndom där mamman lämnade för en annan man och pappan drog till USA, lämnade kvar barnen i Sverige och bodde hos något hembiträde och sen hos någon faster innan hon som 10-åring fick åka över till USA till pappan. Hade en tidig sån här klassisk modellkarriär. Och sen gifter hon sig i unga år med en agent som säger, men du kan inte heta Stensland, du får byta till Stevens. Så hon gör tidigt någon film i mitten eller slutet av 50-talet mot Bing Crosby och gör massa tv under 50-60-talet. Bröderna Cartwright och Twilight Zone och så här. Och hon blir lite känd i branschen för att hon inleder förhållanden med nästan alla sina manliga skådespelare. Så att det går rykten om att hon är ihop med Bing Crosby, James Mason, Anthony Quinn, Harry Belafonte, Dean Martin. Det är stökigt helt enkelt.
Ja, samtidigt, det ryktet måste väl ha suttit häftat på många av bägge könen, tänker
jag. Jo, det, så var det nog, men det gick väl rykten om att hon delvis odlade de här ryktena själv, om det var på grund av osäkerhet eller att hon hade ett stökigt privatliv eller att det var som ett karriärval att ständigt skapa uppmärksamhet kring sig själv. För att hon, hela hennes liv kantas av konstiga händelser. Hon försöker begå självmord redan 58 genom ta för mycket sömnmedel. Hon hamnar samma år i någon olycka på en filminspelning när hon och Rod Steiger fastnar i en tunnel och håller på att dö av koldioxidförgiftning. Och Rod Steiger säger efteråt att hon vill inte ha vård. Hon ville dö. Och bara några år senare så hoppar hon av flygplan precis innan det kraschar. Så att hon har ett väldigt stökigt privatliv och begår faktiskt i slut 1970 självmord, bara 35 år gammal, genom att ta någon slags mix av lugnande medel. Och då kommer det dessutom fram att hon har varit hemligt gift med en skådespelare som heter Ike Jones, som var en färgad skådespelare. Och det var inte särskilt accepterat med den typen av förhållanden på den tiden. Så att det, efter hon hade dött så blev någon tvist. Så att hennes bror var tvungen att gå in och bekräfta att hon faktiskt hade varit gift med Ike Jones. Så att det var ytterligare ett sånt där människoöde som tog slut alldeles för tidigt. Men hon hade några väldigt lyckosamma Hollywood-år trots detta.
Jag vet inte om vi kan sammanfatta detta på något vis. Alltså, vi har ju rört oss här under ett antal decennier egentligen efter andra världskriget och framåt. Och man kan ju se att 60-70-talet är ju en gynnsam tid för den internationellt orienterade skådespelaren.
Det märks ju att de hade ett stort arbetsfält. De som ville och var hyfsat stora namn hade stora möjligheter under de här åren. Det är ju helt klart sant.
Ja, och den som jag tänker har haft den längsta internationella karriären måste nästan vara Max von Sydow.
Mm.
Alltså då, där jag tänker internationella, det fanns ju de som flyttade till USA och blev kvar där. Men han... Det är ju Sjunde inseglet som kommer 57 och sen så rekryteras han till Hollywood tidigt 60-tal och har han, precis som Stellan Skarsgård efter honom, liksom har pendlat mellan Hollywood, mellan diverse europeiska filmmetropoler och Sverige, där, där han ibland kommer tillbaka och gjort någon biroll i Äppelkriget for the fun of it, gissar jag. Men sen kan man göra liksom Star Wars och Game of Thrones och varvat med...
Och han nådde ju helt klart produktionen. Högre hyllan. Det märks ju att han kunde välja vad han ville spela, för han har, den bredden i de roller han har haft är ju svåråtkomlig för någon som inte har nått hans nivå. Ja, han både kan spela den här europeiska klischérollen, men han kan lika väl glida in i en Woody Allen-film och göra det med bravur.
Ja, han valde nog så där en för plånboken, en för själen.
Precis.
En för plånboken, en för själen. Tänker jag mig. Jag har ingen aning om hur han faktiskt resonerar, men det ser lite grann ut så om man tittar på hans filmografi.
Ja.
Jag säger Henrik Brånstad, stort tack för att du tog dig tid.
Tack så hemskt mycket.
Vet du vad du tackar så hemskt mycket för?
Ja, det är väl snedtänkt, hoppas jag.
Just det, en podd som görs för Sveriges Radio, klipps av Linus Kulin, mixas av Andy Lundgren. Vet du händelsevis vad vi ska prata om i nästa vecka?
Nej, men jag skulle kunna hoppas på att du tar hit Anders Jansson för att prata om hans biominnen som biografanställde i Skåne.
Det kanske du får.
Men någon annanstans.
Men kanske inte under just programrubriken snedtänkt. Vad vet jag? Vad vet jag?
Programutsändningen presenterades av
Kalle Lind, kulturarbete.
AB.